Sveriges första kända kvinnliga styckmördare. Av Sten-Åke Branding och Kristin Portnoff Nordström, kriminalinspektörer, Stockholm. Inläst av Nina Pressing för Saga. Vad är det som kan få en 45-årig kvinna att misshandla, sexuellt stympa och sedan bestialiskt stycka sin 81-årig gamle make? Är det en tillfällig okontrollerad gärning i hastigt mod? Eller är det en planerad gärning där motivet är pengar, hämnd, kränkningar eller något annat? Läs den makabra berättelsen om Sveriges första kända kvinnliga styckmörderska. Kvinnan friades i Stockholms tingsrätt på hösten 1999. Men domen överklagades av åklagaren och i februari 2000 fälldes hon mot sitt nekande av Svea hovrätt. Måndagen den 30 november 1998 klockan 23.05 gjorde två promenerande män en makaber upptäckt. När de gick längs Söder Mälarstrand i närheten av Slussen såg de något som låg och flöt mellan två båtar. De trodde till en början att det var en boj, men vid en närmare iakttagelse tyckte de att det såg ut som en människokropp. De larmade brandkår och polis till platsen och 20 minuter efter vittnans upptäckt kunde räddningstjänstens dykare bärga en människobål ur vattnet. Vi i utredningsgruppen, som normalt hade förväntat oss efterdyningar från kvällens 30 november-demonstration, fick istället på morgonen den 1 december påbörja en utredning som skulle komma att pågå under 10 månader. Allt vi hade var en bål, och frågan var hur det skulle gå till att få denna människa identifierad. Den information som kvällens tekniker kunde lämna efter en första okulär besiktning var att bålen befann sig i ett fint skick. Bålen var styckad vid halsen, axlarna och i midjan. Övriga delar saknades. Rättsläkaren Jovan Reis i Stockholm uppgav att bålen tillhörde en äldre man, cirka 60-80 år. Det förvånade oss. Det är inte i den ålderskategorin som man förväntar sig ett styckmordsoffer. Reis berättade vidare att bålen hade legat en relativt kort tid i vattnet. Den som hade slängt bålen i vattnet hade förmodligen inte tänkt på att lungorna fungerar som en ballong och därför flyter kroppen innan lungorna fylls med vatten. Reis kunde också säga att mannen led av vissa sjukdomar. Spaningschefen Egon Bergqvist inledde mordutredningen. Det mest primära var att få mordoffret identifierat. Vi visste ännu inte i vilken gruppering vi kunde hitta offret. Var det bland kriminella, missbrukare, uteliggare, pedofiler eller andra? Vi visste inte heller hur väder och strömmar hade påverkat bålens rörelser i vattnet. Sannolikt var i vart fall att bålen hade dumpats i Riddarfjärden i närheten av Söder Mälarstrand. Dörrknackning vidtogs vid de båtar som låg förtöjda längs Söder Mälarstrand. Kontakt togs med Stockholms innerstads socialdistrikt för att utröna om någon äldre man var försvunnen eller saknad av hemtjänstens personal. Vi gick genast ut i medierna med så mycket information som möjligt för att efterforska om någon äldre man var saknad eller försvunnen. En mängd olika tips strömmade in till oss och dessa bearbetades och kontrollerades i rask takt. Tiden rann iväg och vi arbetade för högtryck. Alla idéer och uppslag var välkomna och vi arbetade helt förutsättningslöst med stor iver att kunna lösa detta makabra styckmord. Tarmpaket anträffat. Endast 2 dagar efter fyndet av bålen så hittade en av de boende i en av båtarna vid Söder Mälarstrand ett tunn tarmspaket som låg och flöt vid hans båt. Vittnet fiskade upp tarmarna och anvisade oss sitt fynd i samband med en dörrknackning. Efter en snabb analys av Jovan Reis kunde han konstatera att tunntarmspaketet och bålen kom från samma person. Vi förstod nu att det fanns stora chanser för oss att finna ytterligare kroppsdelar. Det var samtidigt väldigt förvirrande. Hur vågade någon slänga?